Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Men sen skulle ju då som sagt den här kvinnan som ledde det här lämna det här. Men hon kallade in mig och min chef och frågade oss, känner ni till att det finns andra möjligheter med så kallad bevisprovokation? Jag tänkte väl tanken att om det på något sätt kommer fram, hur ska jag liksom agera då?
Jag är ju rädd att vi bara skapat lite på ytan, att detta är ett utbrett problem. Vi tog toppen av ett isbär här.
Den första perioden fram till åtal så jobbade vi i stort sett dygnet runt. Men det här ärendet har förändrat mitt liv på många sätt.
Fullkomligt hänsynslös, skjuter in genom en lägenhetsdörr med 8 personer i.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten. Fallet Maud, undercover-polisen i Motala. Hans namn är Mike och han ska hjälpa utredarna i Motala att lösa ett misstänkt mord. Han ska få fram bevisen som saknas. Han ska få den misstänkte mördaren att försäga sig. Han ska hitta sanningen. Men det är en märklig omständighet kring Mike. Han finns inte. Inte hans försvunna brorsa heller, eller det hotfulla MC-gäng som plötsligt dyker upp. De finns inte. Ingen av dem är på riktigt. De är påhittade. För allt är en hemlig undercover-operation ett mycket ovanligt sätt att lösa ett fall på.
Du kan aldrig tro att det är poliser det här. De ser verkligen inte ut som poliser. Jag kan inte beskriva hur de ser ut som, men de är duktiga skådespelare.
Den vi hör är en nu pensionerad kommissarie vars karriär började med Norrmalmstorgsdramat och slutade med dubbelmordet i Linköping då en 8-årig pojke och en 56-årig kvinna höggs ihjäl. Men det här fallet, det med Mike, var annorlunda än alla andra fall han jobbat med. Vid den här tiden, i oktober 2005, arbetade han i Motala.
Jag heter Staffan Wallgård och jag jobbade som kriminalinspektör hos polisen i Motala. Och jag fick ärva det här fallet efter att min kollega Bengt Pettersson blev pensionerad. Jag hade dock jobbat tillsammans med honom i ärendet och så att jag var relativt väl insatt. Så att min chef tyckte att det var lämpligt att jag tog över ärendet.
Och ärendet, det gäller en försvunnen kvinna, 44-åriga Maud.
Det här är ju i missbrukarkretsar kan man ju säga. De har ju haft besvärliga uppväxtförhållanden. Men den här kvinnan då, Maud, hon kom flyttande från Dalarna ner till sin halvsyster som bor i Motala. Och det hade väl hänt någonting i Dalarna som gjorde att hon ville byta miljö. Och då tyckte väl systern här att hon skulle flytta till Motala. Och det gjorde hon och som det är så traddade hon ju in i missbrukarkretsar också där. Så att hon bodde ihop med en kille som väl var lite besvärlig och de delade på sig efter ett halvår. Och då bodde hon lite grann hos sin syster. Och sen var det så att hon skulle åka hälsa på en annan man som bodde norr om Motala i Godegård. Och det berättade hon för sin syster att nu ska jag åka hälsa på honom över helgen. Men sen kommer hon inte hem.
Ja, Maud hade alltså åkt för att hälsa på en man i Godegård som ligger lite utanför Motala. Och sen kommer hon aldrig tillbaka. Men det tar lite tid innan polisen får in en anmälan om hennes försvinnande.
Men det är ju så här att med de här missbrukarkretsarna, man kan säga att man vill inte gärna ringa till polisen och säga att någon är borta, utan man försöker hitta en förklaring. Så det dröjde ju 11 dagar innan vi fick reda på att hon var borta. Och man missar ganska mycket på 11 dagar.
Ja, det tar 11 dagar innan polisen får in en anmälan om att Maud är försvunnen. Det är hennes syster som ringer. Och sista spåret är alltså att Maud åkte till Godegård. Så utredarna försöker skapa sig en bild av vad som hände där.
Jag fick en bild av att hon hade naturligtvis besökt den här kompisen som heter Christer. Och att hon hade bott där, flera som bodde på samma ställe. Det är ett gammalt ålderdomshem här som hyrs ut till ganska många som har problem med både psyke och annat. Och man pratade med dem som bodde där och alla kunde intyga att hon hade varit där, men ingen hade ju sett vad hon hade tagit vägen. Och Christer själv säger att hon tog bussen in till Motala och sen har inte jag sett henne.
Den sista som sett henne är alltså Christer, mannen hon åkt för att besöka. Så han blir ju naturligtvis omedelbart intressant för polisen. Och misstankarna mot honom blir inte mindre när utredarna undersöker hans lägenhet.
Det är ju där hon har varit sista gången, det vet vi ju säkert. Så det gjorde ju en undersökning av tekniker. Och man hittar ju lite grann, lite blodrester och sådana saker.
Blod i lägenheten alltså. Blod som kommer från Maud. Något som borde vara ett mycket graverande fynd. Men Christer, han har en förklaring.
Han kunde ju förklara detta med att ja, visst injicerade narkotika och det sprutar lite blod ibland och sånt där. Så att om det är hennes blod så beror det på det. Han hämtades in och blev anhållen i ett inledningsskede. Men när man inte kom längre så tyckte inte åklagaren då att det fanns skäl att hålla honom anhållen och inte kunna begära häktad heller, utan då släpptes han.
Mycket pekar alltså mot Christer, men också från honom, så egentligen kommer utredarna ingenstans.
Det var otroligt många förhör som gjordes inledningsvis eftersom det var många som bodde i det här stället. Men det spretade väldigt så att det fanns inte någonting att ta tag i egentligen. Utan de här särskilda utredningsledarna, som det heter hos oss, de lämnade över ärendet till Bengt Pettersson som fick fortsätta med det här. Och jag tror knappt jag har träffat en mer idog polis än Bengt. Han vill inte släppa det här ärendet.
Å ena sidan har en granne hört mystiska ljud inifrån Christers lägenhet den natten Maud försvann. Å andra sidan tycker sig andra grannar ha sett henne på busshållplatsen på morgonen. Å ena sidan hittas både yxa och städutrustning i lägenheten. Å andra sidan finns det inga spår på dem. Och utredningen fortsätter också utanför lägenheten.
Så är det otroligt många ställen som vi har varit och letat på i de här olika gruvorna. Det har ju varit mycket brytning där uppe i Godegård. Och det finns många stora sådana här gruvhål som är fortfarande inte är helt täckta. Utan där skulle man kunna tänka sig att en kropp skulle ha slängts i så fall. Det finns inga spår, ingenting. Och till slut så blev ju ledningen, så att vi kan inte göra mycket mera.
Nej, utredningen går i stå. Inga spår, inga förklaringar. Så 2007, alltså 2 år efter, tar vi i Efterlyst uppfallet och Leif GV är ganska säker på var kroppen kan finnas.
Ja, Leif, tror du att hon lever?
Nej, det här är ett mord då. Och det gör mig så beklämt för att det här händer flera gånger per år. Och det här ärendet är faktiskt kört.
Var kan kroppen finnas?
Ja, i närområdet brukar den alltid finnas. Så här år så är det vattendrag som jag föredrar. Slipper man gräva och så vidare.
Och som av en händelse kommer det in ett tips. Ett tips som pekar just mot en sjö. En person har hittat en klocka, en damklocka på en brygga vid en sjö.
Ja, precis. På en brygga hittar man en damklocka. Fast hennes halvsyster kunde inte säga att det var hennes, men hon visste att hon hade en klocka. Och eftersom sjön ligger relativt nära så fanns det en tanke om att i princip att hon hade kanske rullats in i en matta och sen hade hon sänkts i den här sjön. Många av dem som bodde på den här gården, det var en tillgång till en kanot och de hade varit där uppe på den här sjön Årsjön som den hette. Så därför så kanske det kändes, det skulle kunna vara så. Så att det gjordes väldiga undersökningar med såna här så kallade sonarer och man letade. Och det är klart att den är ju inte helt tillförlitlig, så att det fanns ju många tecken på att det låg någonting. Men när man väl undersökte det med dykar och andra så visade det sig att det är sjunkna stockar och andra saker som ligger i sjön. Men det lades ner många timmar på de undersökningarna.
Men det hittades inget.
Inte någonting som tyder på det här.
Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Folksam. Alla vet ju vad Folksam är, ett av de mest kända och största försäkringsbolagen. Men vad du inte kanske vet är att de också är bra på sparande. Och de har olika upplägg, dels privatsparande men också pensionssparande. Du väljer själv hur mycket du vill styra, om du vill vara aktiv eller låta Folksam sköta förvaltningen. Och känner du som jag att det här med sparandet kan vara lite jobbigt, speciellt i de här tiderna? Vad man än gör känns det lite läskigt. Blir det verkligen rätt? Och det här med pension, det ska vi inte tala om. Hur ser pensionsplanen ut? Vad ska man göra? Hur ska man lägga upp det här egentligen? Själv har jag alltid gjort en struts, stoppat huvudet i sanden helt enkelt. Men det behöver jag inte göra längre. För nu finns det någon att tala med. Någon som ger råd helt enkelt. Och det är Folksam. De erbjuder kostnadsfri rådgivning för att tala om både sparande och pension. Och du behöver inte vara kund hos dem. Du är välkommen ändå att ställa alla frågor om svåra och viktiga saker. Om sparande, om framtiden, om pensionen. Och det är ju inte så vanligt att man får hjälp bara så där, så jag tycker att du ska ta chansen. Gå in på folksam.se/spara och boka tid. Vad har du att förlora? Tack, Folksam. Återigen noll alltså. Inga fynd. Men nu, när allt är som mest hopplöst, ja då kommer det in ett tips till, och inte från vem som helst, utan från Christer själv, han polisen misstänker hela tiden. För Christer har fått i uppdrag av ägaren av den fastighet han bor i, den från vilken Maud försvann. Det har nämligen blivit stopp i avloppet och Christer ska fixa det. Och då upptäcker han att det är något som fastnat i avloppet, något som orsakat stoppet.
Då kan man skönja att det är någonting som är inlindat i tejp och runt omkring, som man blir lite nyfiken. Och den här, både Christer och den här som anmälde det här finns ju på plats. Och jag tror till och med att det var Christer som öppnade paketet och kunde konstatera att det låg grejer som tillhörde. Det kunde vi konstatera sen tillhörde både telefonen, smycken, glasögonen.
Vad drog ni för slutsatser av det?
Då axar man väl upp lite grann. Då förstår man ju att hon lämnade aldrig lugnet, som det heter.
Nej, Maud lämnade aldrig fastigheten där hon bott hos Christer. Den saken är klar. Här finns ju alla hennes tillhörigheter. Så de som sett henne på busshållplatsen på morgonen har uppenbarligen fel. Så än en gång blir Christer högintressant för utredarna.
Återigen så togs ju Christer in för förhör och till och med var anhållen, men han blev släppt igen därför att det finns inte tillräckligt mycket för att få honom häktad i det här ärendet.
Och samtidigt kan man ju tycka att om han nu var inblandad på något sätt, att han då anmäler det här fyndet, att han är så aktiv.
Det var väl en av de teorierna som vi plötsligt började få här. Ja, men han är ju så aktiv i det här, kan han verkligen göra det här och tala om att det här är hennes grejer? För det var han som identifierade sig att det är hennes grejer. Så att då börjar man kanske svaja lite grann. Ja, är det helt enkelt någon helt annan som har gjort det här? Så att, ja, och där stannade ju ärendet en gång till.
Ja, så stannar allting igen. Det finns inte mycket mer att göra. Men då, plötsligt, kommer ett besked från Stockholm. För redan i början av utredningen tog polisen i Motala kontakt med gärningsmannaprofilgruppen i Stockholm. Förhoppningen var att få fram en profil på gärningsmannen, att kunna få en bild av vem det är man söker. Men de har inte tid, de har mycket att göra.
Den kontakten togs ganska tidigt, men vi vet ju att gärningsmannaprofilgruppen har mycket att göra, så att de lovade att de skulle titta på det men kunde inte säga när det blev. Så jag tror att det tog närmare 2 år innan de kunde komma. Och då skickade vi upp allt material som vi hade till gärningsmannaprofilgruppen, och de kom ner där tre, fyra personer, kanske till och med 5, ja. Och vi gick igenom ärendet tillsammans. Vi var besökt i Lugnet. Vi gjorde lite, tittade på alltihopa det här. Och till slut efter 2-3 dagar så får vi då reda på att ja, ni har gjort det man kan göra. I princip så borde ni kanske göra en ny undersökning på mobiltelefonen, för tekniken har blivit bättre. Ni måste ta fram ett handkort på henne, så att om vi hittar den så måste man kunna identifiera henne. Och det här gjorde vi. Och telefonen gick inte att hitta någon mer. Ett handkort kunde vi inte hitta i det här läget. Så att vi visste vad som krävdes för att eventuellt, ja, om vi hittade kroppen.
Nej, det var inte mycket hjälp utredarna fick. Och när det gäller själva profilen på gärningsmannen, vem han var, så verkade det som om gärningsmannaprofilgruppens misstankar går åt samma håll som Staffans och de andras.
Ja, alltså, jag kan inte säga exakt vad de kom fram till, men de säger att era teorier om Christer tycker vi att det är riktiga. Vi kan bara se att det är han som är gärningsman.
Nej, så mycket hjälp blev det inte av gärningsmannaprofileringen. Inget nytt. Christer är den som är mest intressant. Men när Staffan och hans kollega är i Stockholm för att ta emot resultatet av undersökningen händer någonting annat. Något som vänder på allt. Något Staffan aldrig varit med om förut. En ny och spektakulär idé. För när han och kollegan tror att mötet är slut händer något.
Men sen skulle ju då som sagt den här kvinnan som ledde det här lämna det här. Men hon kallade in mig och min chef och frågade oss: känner ni till att det finns andra möjligheter med så kallad bevisprovokation?
Nu tar allting en helt ny vändning. Nu dyker upp något som Staffan och hans chef aldrig hört talas om. Bevisprovokation.
Jag hade aldrig hört talas om det. Min chef hade aldrig hört talas om det. Men då förklarade hon lite grann att det finns en grupp på Rikskriminalen som jobbar med sådana här ärenden, och gav ett exempel på vad de hade kunnat jobba med. Och att hon skulle dra ärendet för dem och att hon sen skulle återkomma. Så det är lite förvånande vi var, men ni såg plötsligt en liten möjlighet att kunna hitta något mera.
Vad det handlar om är att låta en undercover-agent ta kontakt med Christer, en polis som låtsas vara någon annan, att spela ett spel och på det sättet få Christer att försäga sig, kanske. Att bygga upp en fiktiv värld, en värld som skulle lura Christer.
Efter ett tag så ringde de och talade om att vi tycker att vi vill göra någonting av det här. Och de hade redan gjort ett scenario, så vi blev uppkallade till lite i Stockholm här och fick berätta om ärendet. Och sen så fick de presentera dem att de hade ärendet. De la upp det i 2 omgångar, en sak som skulle hända på våren och en sak som skulle hända på hösten efteråt.
Nu finns alltså en plan. En plan att bygga upp en fiktiv historia med fiktiva personer som målar upp ett påhittat scenario. Allt för att lura Christer. Och planen är uppdelad i 2 delar. Den första delen är att få Christers förtroende. Hitta på en figur som Christer kommer att gilla. Den andra delen är att få honom att i bästa fall erkänna eller åtminstone försäga sig. Och kontaktpersonen mellan utredarna i Motala och den särskilda insatsen med undercoveragenter från Stockholm, det blir Staffan.
Det var ju i och för sig lite spännande, och jag blev då uttagen den som skulle vara kontaktman till den här. Samtidigt som var den väldigt noga med att du måste, får inte säga någonting till några av dina kollegor. Så att det kändes lite konstigt att inte få berätta att nu börjar det hända saker i det här ärendet.
Och det är nu Mike kommer in i bilden. Mike är en fiktiv karaktär, spelad av en polis i gruppen för särskilda insatser. Hans första uppgift blir alltså att lura Christer och vinna hans förtroende.
min kontaktman berättar ju då att nu kommer det finnas en kille som heter Mike. Han kommer att ta kontakt med Christer på något sätt. Och ja, det som händer, det är ju att det är en story om att Mike har en bror som inte mår riktigt bra. Och han har försvunnit. Och han åker ner till Motala, Mike där, och går runt och hos, ja, berättar då för de som bor i närheten. Det är ju ett ganska stort gäng som bor i det här. Nu har ju Christer flyttat in till Motala vid det här läget. Och de visar fotografier på honom och de visar kort, visitkort. Hör av er om ni vet någonting om den här killen. Så att alla får ju i det här gänget som Christer tillhör. Och så att alla vet ju liksom att ja, nu var det en som var här och letade efter sin bror.
Den fiktiva Mike, som alltså är en hemlig polisagent, reser till Motala och går runt och letar efter sin försvunna bror. Han rör sig i kretsarna där Christer också rör sig. Han visar bilder på sin påhittade bror, delar ut sitt telefonnummer och ber folk ringa om de ser honom. Och det här blir en snackis på stan förstås. Så nu har Mike gjort entré. Nu väntar nästa scen i det uppdiktade manuset. Det går en tid.
Och sen så ringer han till Christer, för han har fått hans telefonnummer, och säger att nu har jag fått reda på att min bror är i Motala. Han ska vara någonstans vid rondell. Och för att göra det kort så hittar inte Christer någon då.
Christer ställer upp och går ut för att se om han kan hitta den påstått försvunna brodern. Men det gör han inte, trots att den person som spelar brorsan faktiskt är där ute.
De gör ett omtag två dagar senare och gör lite mer preciserat var han finns någonstans. Bland annat att han har en röd väska. Och då går Christer ut och ser att han sitter där och går in och ringer till Mike och säger att ja, han sitter i en rondell här vid det här lilla varuhuset här.
Nu hittar Christer alltså den polis som spelar brodern. Mike blir toppenglad och kommer till Motala för att hämta honom.
Och då ser Christer att det kommer en bil, det kommer ut en kille som heter Mike, den som han har träffat förut. Tar hand om sin bror och sätter in honom i bilen. Och så går han fram till Christer och säger, det här var väldigt bra att du gjorde det här. Nu vet jag att du har en kompis till mig, i mig. Och så ger han honom 5000 spänn.
Steg 1 i planen är avklarad. Christer och Mike är kompisar och Christer har fått pengar.
Jag får ju informationen nu efteråt. Det är att nu super Christer till. Och då i efterhand kan jag förstå att han fick ju pengar. Han kunde ju bjuda kompisar och andra på lite dricka. Och han blev intagen för fylla vid två tillfällen. Den är strax därefter.
Det går en tid. Sen är det dags för steg 2. Lite mer komplicerad. Nu får Christer en ny historia. Mike ringer honom och säger att han kan vara i fara. För ett kriminellt gäng har på något sätt lyckats ta över Mauds livförsäkring och den är ganska hög. Men de kan ju inte få några pengar så länge kroppen inte hittas.
Och nu ringer Mike till Christer och säger, nu vet jag att de här har fått reda på att det är du som är den som är mest misstänkt. Det finns risk att de kommer att komma och vill ha reda på var hon finns någonstans.
Nu blir det plötsligt allvarligt. Mike ringer till Christer och varnar honom för att ett gäng kan komma till Motala och söka upp honom. För de behöver veta var Mauds kropp finns och de tror att Christer vet det. Och snart händer det. Gänget dyker upp.
Och så händer ju. De kommer och jag ska inte säga att de är hotfulla, men
de är klädda som ett kriminellt MC-gäng.
De letar reda på Christer och frågar vem det är Christer och liksom antyder att vi vill ha reda på var Maud finns någonstans.
Allt är ju en bluff. Det är inget MC-gäng, det är poliser. Men det vet inte Christer. Han blir rädd och ringer sin nya kompis Mike.
Då ringer han till Mike, för Mike har ju lovat att jag ställer upp för dig, för jag kan de här med kriminella kretsarna. Hur de resonerar och de kan.
Och Mike erbjuder sig att ta kontakt med gänget för att försöka resonera med dem och ringer tillbaka efter en tid och kommer med ett erbjudande.
du har en vän i mig och nu har jag pratat med dem och de är redo och väntar på att jag ser till att liket kommer fram. Och du ska till och med få en del av det här, så en summa dök upp som Kristus skulle få om man talar om var kroppen fanns någonstans.
Men Christer hävdar fortfarande att han inte har någon aning, att han inte har med Mauds försvinnande att göra. Så nu hettar det till ännu mer. Gänget kommer tillbaka och gör det tydligt för Christer att de har koll på honom.
Och då har man ett läge till där man återigen träffar de här och nu är de elaka. Nu gör de kanske till och med vissa tecken och sånt där som visar på att gör du inte som vi säger eller tar du inte om så kommer det gå illa för dig. Så jag har ju vet ju inte bara hur de gjorde men man axade upp det i alla fall. Och då ringer han återigen till Mike och säger att nu får du komma. Och Mike hör ju att han är skärrad och han har nog tagit narkotika eller druckit någonting för han är påverkad.
Så då anländer Mike med sin specialutrustade bil. Där finns mikrofoner, där finns kameror och Christer hoppar in. Och nu kommer det. Det som alla väntat på. Det som har varit syftet med hela operationen. Mer än 2 år efter att Maud försvann. Erkännandet.
Och nu åker de upp och på vägen upp så säger att ja, det är jag som har gjort det här. Och jag skulle försöka att tvinga henne att berätta vad hon har gjort av narkotikan som hon har stulit för mig. För det var det som tydligen hade inträffat. Men hon ville inte berätta och då använde jag ett så kallat buntband och hotade henne med och ska strypa henne. Och rätt som det är så dör hon, säger han till Mike. Och vad skulle jag göra? Jag kan ju inte ringa till polisen och säga att jag råkar ha ihjäl henne. Så därför gömde jag henne på ett ställe som jag kan visa dig då. Och det gör han. Han visar, han kommer dit, de står ute på vägen eller i bilen, men ute på vägen och han pekar. Där vid det lilla lusthuset ligger hon 2 meter därifrån och ligger jävligt lågt, men hon ligger där.
Där kommer alltså resultatet av hela den hemliga operationen av undercover-arbetet. Christer pekar ut var kroppen efter Maud ligger begravd. Men Mikes arbete är inte klart än. På något sätt måste han ju se till att polisen får reda på det här utan att väcka Christers misstankar. För det påhittade MC-gänget behöver ju en kropp för att få ut försäkringen, så Mike målar upp ett sista scenario.
Vi kommer att skicka ett anonymt brev till polisen som berättar om att det här är ett hett tips. Att det kommer ifrån, jag tror det kommer från, skulle komma från Polen, det här meddelandet. Att vi vet var hon ligger någonstans och ni som poliser kan gräva ska ni hitta henne. Hon ligger i en liten gödselhög. Och då säger Christer att ja, men det är inget problem. Jag förstår ju att de kommer hämta mig men jag har hanterat polisen för. Så att det är lugnt.
Så nu får Staffan reda på var liket ligger. Och förstås han skickar dit kriminaltekniker. Men det märkliga för honom är ju att han kan inte berätta hur han vet att liket ligger där. För teknikerna får ju inte veta om den hemliga operationen med Mike.
Och det som händer nu det är ju att teknikerna kallas dit och ska gå igenom den här gödselstacken. Och för mig känns det lite konstigt att inte berätta för de här kollegorna som är tekniker att här finns det ett lik, stor sannolikhet, utan de jobbar utifrån att det finns ett tips. Och vad gör de då? Jo, de börjar längst ut i kanten, ungefär en 3-4-5 meter ifrån den här platsen som vi vet var hon ligger i princip. Så de börjar och de tar 2,5 dagar på sig.
Så Staffan sitter där och väntar. Han vet ju exakt var kroppen finns, men det kan han inte berätta för dem som gräver. Så han väntar, tillsammans med åklagaren, tillsammans med en kollega.
Vi sitter på Christer Eriksson, min kollega, och jag sitter på hans rum. Och så kommer då Per-Åke Ekholm in och säger att jag har fått ett telefonsamtal. De har hittat henne. Och då, precis som en åklagare säger, att det blev en sån där wow-upplevelse. Vi hade rätt. Vi hittade henne.
Kroppen har ju legat där i 2 år, men Christer har paketerat den så väl att den är väldigt väl bibehållen. Så kriminalteknikerna kan ganska snart konstatera att Maud blivit mördad, strypt med buntband, precis som Christer berättade för Mike.
Ja, men han hade lindat in henne i sopsäckar från 2 håll så att säga, i flera lager. En sån här tejp, stor tjock tejp som man hade tejpat ordentligt. Så det var liksom ett litet paket. Och vi ska också säga att hundarna som hade letat på hela gården hade inte markerat någonting på den här gödselhögen, för de gick över den också. Och det måste ju betyda att han hade kunnat paketera den ens så mycket så att hon avgav ingen doft på något sätt som irriterade hundarna i alla fall.
Och på kroppen kan man då dra slutsatsen att hon har blivit mördad?
Ja, ganska omedelbart så hittar man att buntbandet ligger runt halsen på henne. Det ligger fortfarande kvar. Mm. Så att, och att, ja, sedermera så får man ju rekonstruera på att hon har skador på bröst och annat också, så att hon har blivit ordentligt misshandlad.
Och där är operationen i hamn. Där blir fallet avslutat. Så Mike försvinner, liksom hans bror och MC-gänget. Nu är de borta. Nu är föreställningen över. De har ju egentligen aldrig funnits. Så nu är Christer ensam kvar. Men det vet han ju inte. Så han är ganska lugn i de första förhören. Han har ju, som han själv uttryckte, hanterat polisen förut.
Han förnekar ju det. Jag har ingenting med det där att göra. Att ni har hittat en kropp, det jag har inte gjort det här. Utan att jag håller 2 förhör med honom och jag kommer ingenstans. Och så ringer jag till åklagaren och säger, vad ska vi göra nu? Ja, nu får du berätta. Nu får du berätta att han har blivit lurad. Och det gör jag.
Ja, nu är det dags. Nu ska Christer få reda på att han blivit lurad, att en hemlig operation fått fast honom, att den han trodde var hans kompis var en polis och att hans erkännande finns inspelat på band. Och när Staffan berättar för Christer att han blivit lurad, ja, då blir inte reaktionen som förväntat, i alla fall inte från Christer.
Ja, det blir lite tyst då naturligtvis. Och ganska fort så vill han inte prata mer, och hans advokat, som jag kan säga blev lite förvånad han också, ganska mycket mer nästan än Christer.
Advokaten bryter förhöret och ber att få prata i enrum med sin klient. Och efter det samtalet kommer Christer med en ny version, en ny berättelse. Okej, han har varit inblandad, men det var inte han som mördade Maud. Det var inte han som grävde ner henne. Hans nya historia är att Maud skulle ha stulit narkotika från honom, och han kunde inte betala sina leverantörer de 50 000 de vill ha för knarket. Så leverantörerna kommer till honom, och det är de som mördar Maud. Det är de som gräver ner hennes kropp. Christer är bara åskådare.
Men liksom, jag blir så lite imponerad av honom, för att det är klart, det är väldigt lätt för honom. Han vet ju själv vad han har gjort. Och nu låter han 2 andra göra det istället.
Ja, den historia Christer berättar skulle ju kunna hålla. Den stämmer i alla detaljer, och han själv var ju bara åskådare, påstår han. Men han har ju erkänt att han mördade Maud. Ett erkännande han gjorde för undercover-agenten Mike. Ett erkännande som finns inspelat. Så domstolen tror inte på hans version. De går på inspelningarna och dömer Christer för mord. Men han får rabatt. Domstolen tycker att erkännandet lurades fram, och därför ska Christer ha ett lägre straff. Han döms till 10 års fängelse men får 3 års avskrivning för att han blivit lurad. Så 7 års fängelse blir det. Ett straff både hovrätten och högsta domstolen fastställer. Men för Staffan spelar inte straffet så stor roll. Det viktiga är att fallet klarades upp. Det tog flera år. Det krävde en mycket speciell insats från utredarna. Men till sist stod han där, Mauds mördare, bakom galler.
Jag har ingen åsikt egentligen om strafftiden. Utan jag tycker att för mig är det viktiga att vi hittade rätt gärningsman.
Och för Staffan var det här en väldigt speciell utredning. En utredning han aldrig glömmer.
För det första så tänker man ju så här att tänk vilka möjligheter det finns som man inte vet om när man sitter som utredare på ett litet polisdistrikt. Det är ju en sak, men att man ändå tack vare gärningsmannen på filgruppen får reda på att det finns. Sen tänker jag så här också att jag hade väldigt bra kollegor. De förstod att det var någonting som var på gång. Men de ställde inte en fråga.
Fick du någon gång ljuga för dina kollegor och säga att ja, de här vet jag inte vilka de är?
Nej, jag behövde inte ljuga någon gång. Faktiskt behövde jag inte göra det.
Var du orolig för det?
Nej, det var egentligen inte. Jag tänkte väl tanken att om det på något sätt kommer fram, hur ska jag liksom agera då?
De var tre personer på Staffans avdelning som visste vad som egentligen hände. Som kände till att en fiktiv verklighet skapades och att bevisen provocerades fram. Det kunde ha gått fel alltihopa. Det fanns en mängd svaga punkter. Men så blev det inte. Operationen lyckades. Mördaren åkte fast. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dava Persson och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av...